Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hei alle sammen, og velkommen tilbake til podcasten Karriereveiledning med Elaine. Ukens gjest en som mange av dere kjenner, og som mange av dere ikke kjenner. Og det som så gøy at vi har kjent hverandre en stund, og nå skal vi få lov til å snakke sammen om karriere. Velkommen som ukens gjest, coach Yosani! Soros Yosani, velkommen!
Tusen, tusen takk!
Du, det helt fantastisk å ha deg her. Og hvis du skulle på en måte beskrevet akkurat nå hva du jobber med fire setninger.
Fire setninger?
Ja, hva det du gjør for noe?
Utveckling av mennesker.
Ja.
Utveckling av bedrifter.
Ja.
Det spesifikt bare jobb nu, ikke sant?
Mm.
Utdanning.
Ja.
Og salg.
Ja. Ja. Og du, og dette her bringer meg da tilbake til, husker du hva du ville bli når du var liten?
Absolutt ikke.
Nei. For noen så det sånn, ja, jeg husker jeg likte det, og så ble det en rød tråd. Så det ikke sånn at når du var liten, at du så for deg at det du gjør nå var det du skulle gjøre?
Absolutt ikke. Jeg bestod ikke gym på skolen, jeg jobbet i treningsbransjen.
Ja. Og hvor lenge har du jobbet i treningsbransjen da?
Uff. Sen 2011, så inne på mitt 11. år.
Mm. Mm. Og du, for de som lytter da, ikke sant, treningsbransjen, og jeg selv har jo samarbeidet eller jobbet med Akademi for personlig trening, har gjort det siden 2012. Mm. Mange tenker sånn, treningsbransjen, det folk som løper rundt i tights og superhappy og har gruppetimer. Hva ville du beskrive treningsbransjen som? Hva liksom treningsbransjen for deg?
For meg en helseaktør. Til syvende og sist. Vi vet ju att fysisk träning idag påverkar det totala välvärde på så många sätt. Alltså det hjälper mot depression, det får dig vara kreativ. Det är en podcast i sig. Samtidigt så har jag full förståelse att folk tänker så, för det är ju, volymen ligger ju där. Är ju typ satselexcenter eller satscenter som det heter, Active Fresh Fitness. Och många tränare får se bra ut och det är inget fel i det och det är återigen där volymen ligger, men det är alla hälsoeffekter som kommer av det. Ska du ha en estetisk fin kropp utan att dra lite ytterpunkter då med 3% kroppsfett och sånt. Men du ska ha muskler, du ska ha lite definierade muskler, då mår du sova bra. Du mår ju äta, förstå vad du stoppar i dig och du mår sätta kroppen under fysisk stress som frigör endorfiner och dopamin och alla de här lyckohormoner då.
Och det tror jag. För jag skulle säga det är lik med dig. Bara får jag avbryta för akkurat det där varför jag vill ha dig på podcasten och ikring för det är ju träningsbransch, men det är inte bara den träningsbiten och det är därför jag vill att folk ska spisse öronen nå för att kunna koppla på hur detta är relevant för karriärutveckling, för karriärvalg, för att hantera stress, ikring för hur man har det i jobbene sina också eller hvis du är jobbsöker. Och då som du snackar om med träning och sövn och kost och allt på något sätt hänger samman och hur det i verkligen kan påverka också arenan som heter jobb eller karriär.
Jag tror att alla försöker hitta ett svar. Det här är vad jag borde göra och glömma att människan är ett levande organism, människan är ett ekosystem. Om du börjar med att sova bättre eller äta bättre eller träna förnuftigare eller börja träna, allt påverkar ju dig i en positiv riktning. Så vilken du än börjar med vilken du vill. Och det är lite så, börjar du med någon av det så blir du mer upplagt. Blir du mer upplagd har du bättre självtillit. Då kanske du tör att gå in i en intervju med lite mer självtillit och sälja dig själv lite mer. Du tör kanske skicka fler sökningar. Istället för att typ välja ut att det här är vad du borde göra. Det finns så många måter, bara välj en av dem. Och jag är väldigt för minsta motståndets lov. Vad är lättast för dig? Skapa mästring på den arenan. Om det här går och lägger lite tidigare eller spiser lite mer frukt och grönt, alltså whatever. Gör det som är lättast att bygga det då. Och nu har vi lite inne på aldrig vara förnöjd.
Nej, men nu har vi lite inne på detta med vanor och rutiner, ikke sant? Både jag och du har ju upptatt av detta med vanor och rutiner och vi vet att vi bör lägga oss för. Varför är det så många som inte gör det? Jag har också varit en av de som har tänkt sån shit, nu ska jag lägga mig klockan 9:30 idag. Glöm det. Och så har klockan blivit 12 eller 11 eller ikke sant? Och nu har jag blivit en son nu så vet att han ska upp tidigt, men vad är det gapet mellan vad vi vet vi borde göra och varför vi inte gör?
Jag tror mycket handlar om dopamin. Att du har så mycket ting runt dig som typ en skärm, din telefon, TV som är skapt för att ta din uppmärksamhet och frigöra dopamin. Istället för att jag går och lägger sig klockan 9:30 så går och lägger med din son. Sant? När går han och lägger sig?
Ja, han lägger sig 7 då.
Ja, säger det själv 2 timmar efter och sen går och lägger.
Ja.
Sant? Då kommer man förbi den här slitenheten som man hela tiden följer att man behöver egen tid för då. Så jag tror svaret är komplext, det finns inte ett svar, men jag tror en stor bidragsytare är alla skärmar som skapar en sån här negativ spiral att vi behöver egen tid istället för att lägga bort telefonen och meditera i 15 minuter sen går det.
Ja, och det är akkurat disse tingene här då, som man kan läsa om och som vi snakker om nå, som jeg også har sett sant, gjennom 10 og 11 år jobbet med blant annet karriere, hvor tett alt henger sammen, og dette har vi snakket om også, og du trener jo mye selv, og som du sa, du utvikler og trener andre, du holder også på å utdanne andre. Hva er trening for deg da? Og du jobber jo med og i det, men hvorfor trener du? Obviously så listet du opp en del benefit eller fordeler i sted, men hva på en måte er det med den kontinuiteten och träningen som gör att du på en måte har gjort det du likte att göra eller träna om till ett slags levebröd?
Bara en kort historia då. Jag tränade mycket mer förr. Jag driver med något som heter CrossFit. CrossFit är väldigt mycket, inte sant? Du ska lära dig gå på händerna, du ska lära dig viktlyftning som är en egen OL-gren. Jag har lärt mig om löpning, roing, löpning, maraton. Så jag driver många olika typer av träning. Och när du gjort det i 10 år så får du en viss fysik. Och den försvinner inte om du vedlikehåller den. Så mycket av min träning idag handlar om vedlikehållsträning. För det krävs, när du har tränat i många år så krävs det väldigt mycket för att bli lite bättre. Och jag tycker inte det är värt det. Det finns andra saker i livet som är morsamt liksom. Så nu tränar jag kanske 4 ökter i uken. Och det jag tränar för att inte ha ont och kunna leka med min dotter, det är det viktigaste som finns. Jag ska alltid kunna komma ner till backen med henne. Och jag har en dotter på 2,5 år och hon har pappas energi. Jag är ju inte känd för att vara duktig på att sitta på rumpan. Så jag får mig själv i facet. Och det är därför jag tränar överskudd. Och stress relief då. Sen har jag märkt att på åren blev väldigt kreativ under mina träningsökter. Så det är de grunderna. Energi till min dotter först och främst. Inte av vunter. Alltså fungera i vardagen. Och stress relief / kreativitet då.
Och du sa 10-11 år, hur kom du in i denna branschen då?
Jag hade väldigt mycket egen tid i Norge när jag flyttade hit.
För du flyttade från Sverige?
När jag flyttade från Sverige. Jag flyttade hit när jag var runt 20. Jag bodde här jag är inne på mitt 14 år nu. Uppvuxen i Sverige, bodde i 17 år. Men jag hade mycket egen tid och sen var jag väldigt osäker. Jag var väldigt liten. Jag är fortfarande inte en stor person. Jag vägde väl typ 58 kilo. På mitt minsta. Och då började jag styrketräna. För jag vill ha muskler. Och där, du träffar en platå på ett sätt när du inte har kompetens. Så jag träffade en platå och valde att ta en PT-utbildning. Kort version nu. Och jag kommer inte från en familj med speciellt mycket pengar. Så jag var tvungen att ta ett lån för att betala PT-studiet. Så tänkte jag börja jobba deltid som PT. För att betala PT-studiet. Och wow, jag träffade rätt när jag började jobba. Och bara så sagt, när jag började PT-studiet så tänkte jag, wow, vad jag gett mig in på. För första jag mötte var 22 timmar anatomi, det var latin. Jag ville få större muskler. Jag bara, vad gör jag här? Och jag bestod inte mina första anatomiexamlar, så det är sagt.
Och, idag jobbar och det är du inte alene om heller, för att säga det så. Vi jobbar, det vet vi många har haft. Så har man kommit sig igenom och likväl, vad var motivation? Och får gav du upp?
Jag har reflekterat mycket över de här sakerna och jag tror jag har två saker. Ett, jag har sett min mamma aldrig upp, så för mig sitter det i ryggmärgen, du testar igen. Det är nummer ett. Och sen har jag reflekterat fram till, jag var väldigt heldig, så en av mina metaprogram är att jag lätt ser saker ur ett tacknämlighetsperspektiv då.
Mm.
Det har jag märkt väldigt genom åren, liksom hur jag ser världen annorlunda som många andra. Men det är samma situation, men du ser det i de två försäljande filter då.
Ja, detta med metaprogrammer, för de som lytter och de som inte känner till det, det må vi ju si någonting om. För det hörs spännande ut, och jag tror för de som inte har något förhåll till begreppet metaprogrammer, så må vi konkretisera vad metaprogrammer är. Och kan du si någonting kort om det?
Hæ? Jeg tror du, det er det jeg har lært det fra, så kan det du
si. Men jeg kan jo si bare veldig kort, så er det noe å se, det handler om hvordan vi håndterer og bearbeider informasjon, altså input vi får gjennom sansene våre, og det er også med på også hvor vi har fokus og hvordan vi på en måte ser på verden, da, sånn som du sier, og det finnes flere ulike metaprogrammer. Se på det som at du har en data med masse ulike programmer oppe. De er ofte ubevisst, vi vet jo ikke at de ligger der som en sånn slags måte å filtrere det vi opplever og bearbeide det på. Og jeg har snakket om det, dette er lenge siden jeg er på podcast, hvor noen har et type metaprogram hvor de er mest opptatt av detaljene, mens noen ser på en måte bare det store bildet. Og det betyr ikke at vi er enten eller, men at vi har jo ulike deler av ulike metaprogram avhengig av hvilke kontekster. Og blant annet når jeg jobbet tett for NAV I mange år, så måtte jeg skrive rapport av og til, og da var det inne I detaljen, og det et av mine metaprogrammer som jeg heller ganske sterkt mot, at jeg litt helhetsorientert, sant? Veldig visuell, visionær, liker å tenke de store tankene, har måttet jobbe med detaljene. Så det handler jo også om, det påvirker motivasjonen min, hva slags opplevelse jeg hadde når jeg skulle gjøre disse rapportene, bare for å få konkretisert det. Så det et metaprogram som handler om å være proaktiv eller reaktiv? Får du informasjon og går I gang, eller det sånn som å tenke deg om? For eksempel. Et annet metaprogram handler jo om tillit eller mistillit. Får du raskt tillit til folk, eller du skeptisk til folk? Det handler om motivasjonen din. Motiveres du på en eksamen fordi du gleder deg til å dele alt du har lest, eller fordi at du redd for å stryke?
Mm.
Og så har man jo det metaprogrammet ditt, ikke sant, I forhold til hvordan man rammer inn det man opplever, og det å kunne snu på noe og si, oi, hva lærdommen her? Hva det jeg kan være takknemlig for oppi dette her? Kontra liksom, hvorfor skjer dette med meg? Hvorfor jeg så uheldig? Så metaprogram på en måte en måte, altså vi bearbeider informasjon, og så blir informasjon filtrert, og det påvirker adferden vår og fokuset vårt da.
Mm.
Sånn kort versjonen.
Ja, det litt typ, hva dine undermedvetne prosesser?
Mm. Og hva, det å på en måte være bevisst det. Men hvordan har det hjulpet deg, eller hvordan har du blitt bevisst det liksom?
For det har gått bra for meg I mange aspekter I livet.
Ja.
Och sen fick jag var heldig att väldigt många fantastiska människor I mitt liv sista 10 åren speciellt I träningsbranschen som var villiga att utföra mig och dela sin erfarenhet och kompetens och jag är ju en nyfiken person så du får ju många frågor av mig och det har ju fått mig att tänka efter vad är det som har fått mig att hamna där jag har hamnat och så har jag jobbat som ledare jag byggt och PT-avdelningar. Jag var tvungen att lära ut vad som funkar för mig för jag lyckades väldigt gott som PT direkt, mer eller mindre. Mm. Vad har fått mig att lyckas? Jag var tvungen att analysera mig själv väldigt mycket. Och de som känner mig tätt vet att jag är väldigt filosofisk av mig. Jag tänker mycket. Jag ställer mycket. Och mitt tänkande går väldigt mycket I spörsmål då. För jag tror väldigt lite på svar. Jag tror att vi må vara goda på att ställa spörsmål. För reflektion är högsta form av läring. Så jag får mig själv att reflektera mycket då. Och det har fått mig att se typ varför jag är väldigt bevisst över mina egna tankar så jag vet att jag har väldigt mycket eller alla människor är 95% emotionella I sina tankegång så jag är väldigt bevisst på att jag är falsmänniska så jag tänker, alltså jag vet att de här tankarna jag får är mina metaprogrammer men jag har med åren blivit bevisst på att jag ska ifrågasätta dem också okej, varför tänker jag så här? Och då har jag sett att det här är mitt mönster, att jag är väldigt fokus på tacknämlighet. Jag ser snabbt det positiva I saker. Det goda I människor, hur ont de än gör det. För jag har ju suttit I över 200 intervjuer. Jag har anställt över 100 tränare. Varit med och byggt upp försäljda bedrifter. Föreläst för är det. 1500 studenter. Mm. Och jag ser ju mig själv i interaktion med de här människorna. Och nu börjar man bli lite äldre och inte för att jag är så gammal. Men då ser man ju sina mönster då.
Mm. Och mönster är något som fascinerar mig nästan mer än något annat. Och allt fra på en måte, det finns olika typer av mönster också som liksom skiller lite från metaprogrammer och som handlar om på en måte the overachiever, sant? Den som alltid ska prestera hela tiden, eller caretaker, den som alltid ska passa på att alla andra har det så bra. Så vi har med oss många olika mönster också, sant? Som vi kan koppla med personlighet och det emotionella och det rationella och allt det vi snackar om nu. Men jag blir liksom nyfiken på vem eller vad på en måte som har inspirert deg, for du sa masse fine mennesker. Er det sånn at du har fått muligheter, eller at du har tatt muligheter? For en ting jeg husker med deg, når du var vel ny, tror jeg, når jeg hadde vært der en liten stund, det var, du, Hans Soros, han på alle forelesningene til alle lærerne. Mm. Da tenkte jeg, og da hadde jeg forelest en stund, det var ingen andre som hadde vært på noen av mine forelesninger. Mens du bare brukte helgen, fredag, lørdag og søndag, på å være på alles forelesninger og bare observere og absorbere og reflektere. Hva er den driven da? Hva det som gjør at du gjør det, og at andre ikke har gjort det? Jeg var ikke på alle forelesninger når jeg begynte i 2012 og satt der som et tent lys i helgene.
Jeg kan svare på hvorfor andre ikke gjør det. Det kan ikke jeg svare på. Jeg kan svare på hvorfor jeg gjorde det. När jag fick jobben på FPT så var alla de här föreläsarna, det var ju typ mina rollmodeller i träningsbranschen. Och du vet att jag är ingen blyg person. Men när jag fick jobben så var det typ en kick-off en vecka senare. Och jag har aldrig varit så nervös som när jag skulle presentera mig själv där. Jag lovade mig själv att jag aldrig skulle sätta mig själv i den situationen. Och jag föll så igen. För jag tyckte alla var så här typ superhumans nästan.
Mm. Så är det ingen som är där, är det gøy?
Nej, inte sant, det är människor precis som alla andra. Och så jag vet att jag är god på vissa ting som jag tar till mig snabbt. Jag är väldigt kreativ, jag är väldigt duktig på connect dots då. Men jag vet också att teorier är inte min starka sida. Men är det någonting jag är duktig på är att jobba mycket mer än alla andra. Jag är typ så här lätt kalkyl, alla 168 timmar på en uke. Om någon jobbar 40 timmar och jag jobbar 80 timmar så kan de vara hur mycket bättre de vill än mig. Jag får mer erfaring raskare. Mm. Och det var ju lite det typ att okej, de här människorna är ofattligt flinka. Vad är min styrka? Jo, att jag kan jobba hårt. Mm. För på den tiden så drev jag ju också Aske Träningscenters PT-avdelning. Jag levererade ju 100 PT-timmar själv. Jag hade 15-20 fulltids-PT:n som jobbade under som jag följde upp. Och det här brukte jag de helgerna på då. Och det var lite det typ att vad är min styrka? Min styrka är att jag är duktig på att lägga ner tid. Och jag har varit väldigt målbevisst i min måte att arbeta på tills jag skulle få barn. För jag visste att den här tiden kommer inte jag få igen. Så jag har brukt väldigt mycket tid de sista 10 åren på att jobba. Det är så att definitionen med fulltidstränare idag är 80-100 timmar. Det var vad jag gjorde samtidigt som jag byggde upp PT-avdelningarna. Och mina första år som PT så levererade jag 150-170 timmar. Så när jag var de två första åren på Alexia så definieras det egentligen som, om man räknar på timmar då, så var det som 4 timmar för en annan tränare som per idag jobbar fulltid. Mm. Så jag tror bara det är typ att jag vet att jag är duktig på att lägga ner mycket timmar. Jag har en hög arbetskapacitet då, och det brukar som min styrka. Plus jag är ju av natur en student, jag liker ju att lära mig. Plötsligt så fick jag ju tillgång till så här fantastiskt många flinka folk som jag bara kunde suga information av. Och alla är ju lärare, inte sant? Så de älskar ju att dela information, så det blir en sån fantastisk match. Och då blir det god energi, då blir man mer girad, då blir man mer motiverad. Så en positiv spiral då.
Och... för de som på en måte hører nå da, så tenker jeg, shit, man blir inspirert, og så kan man begynne å bli, ja, liksom, hva kanskje er styrkene mine, eller ikke minst, jeg vet du også har vært opptatt av hvordan man bruker tid, og vi skal komme tilbake til det som et aspekt, men før vi gjør det, så kan du huske tilbake til en tid hvor du ikke visste hva du ville, eller hvor du var litt sånn lost karrieremessig, hvor det var sånn, jeg tror mange som ser deg og tenker sånn, herregud, ikke sant, nå driver du, ja, vi skal komme tilbake til alt det du gjør, alt det du har fått til, alt det du har gjort, og all den tiden, og refleksjonen, og men husker du liksom Soros, Litt lost, visste ikke hva han ville. Hvordan navigerte du I det? Hvem henvendte du deg til? Og hvordan på en måte kom du videre fra det?
Mm. Både ja og nei. Ja, for jeg minns innan jeg blev tränare. För när jag kom in I träningsbranschen och började coacha och träna folk. Och speciellt det vakuumet jag hade mellan Aske träningscenter och Alexia. Jag gick arbetsledig 2-3 månader. Och då blev jag nästan deprimerad för jag kände att jag älskar faktiskt att träna och hjälpa folk. Nu har jag känt med åren att det behöver inte nödvändigtvis vara träning. Jag liker att hjälpa folk. Men innan det visste jag inte om det. Jag hade inte prövd. Det är som när folk frågar mig, vad borde jag bli när jag blir stor? Jag har ju ett par stesyskon I Sverige som har varit, precis kommit upp I 20-åren och de frågade mig, vad ska jag göra efter gymnasiet? Pröv ting! Ja, men jag borde på att bli mäglare. Ja, men ring en mäglare och fråga om du kan följa. Han är en uke, va? Ja, men det är så här typ, gå och test det du vill. Och det är typ ett verktyg jag lärde mig. Är det nog jag förlig intresserar mig, men då går jag och testar det. Istället att bestämma att nu ska jag gå och utbilda mig 3 år till det. Och så har jag lärt mig med åren att hard work knows hard work. Så jag behöver nödvändigtvis inte vis alltid ha en stor utandning på papper. För i arbetsmarknaden så sätter man väldigt stor värdi på lärvillighet och arbetsamhet. Så exempel, min mamma, hon skulle söka jobb I Norge. Alla jobb hon har fått har hon gått och knackat på dörren och sagt kan jag få jobba här gratis en uke? Var hon än har hamnat så har hon fått en ledarstillning. Och lite den tankegången har hjälpt mig typ kunna ta valg, för jag har väldigt många önskade drömmar och ting jag önskade få till.
För det var akkurat det jag skulle säga, att vem rättning, hur skulle du begynne, sant?
Ja, och jag tör testa.
Ja.
För det är bara det var du som introducerade mig för Mindset-boken med Carol Dweck.
Ja, la oss snakke litt om den boka der, Carol Dweck og Mindset. Hva det du på en måte kjenner essensen av den? For den boka vi snakket om, den boka har vært med meg I hele praksis min, den så mindblowing da.
Yes, jeg kan bare si så her. Jeg driver 2 bedrifter, og jeg ansvar for kultur og utvikling og sånt. Og vi har jo verdipyramider. Alt jeg gjør skal være verdibasert. Jeg har ikke stor tro på at pengene en drivfaktor. Det et resultat, og at du gjør andre ting bra. I bägge de bedriftens pyramid så står growth mindset I bunn. Vi driver träningscenter och det första vi pratar med folk om. För svaret på ditt spörsmål är vad essensen I den boken är. Essensen I den boken är detta. Processmål versus resultatmål.
Yes, boom. Process detta är viktigt nå.
Yes, process är vad vill jag lära? Vad är essensen I den här exempelvis träning då eller kommer på jobb? Vad ska jag lära mig på jobb idag? Resultat är vad ska jag prestera idag? Det är sant? För vi människor är levande organismer och tänk så här. Du kommer ur skolan. Det är sant? Du är färdig med din utbildning så tänker du jag ska tjäna 700 000 per år. När du har träffat det så vill du tjäna 800 000. När du har träffat det så vill du tjäna etc. 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 Men jag har en lägenhet som blir ett hus, som blir ett större hus. Det är ju resultat hela tiden. Process är hur vill jag ha det I mitt hus? När jag har ett jobb, vad vill jag gå på jobb och lära mig? Delt I skillnaden. Och att inte låta resultatet definiera vem du är. Där pratar jag mycket med studenterna om det första jag gör när jag kommer och ska ha en föreläsning själv. Jag bryr mig inte om vad resultatet ni har efter den här helgen är. Jag bryr mig om att ni lär er att lära. Och det är så här, säger du fel svar är det inte bra eller dålig. För en examen, att du inte får ett ja på en intervju, att du inte får jobben. Det är bara en minut eller 2 timmar av hela ditt liv. Ska du låta det definiera vem du ska vara resten av ditt liv? Eller så samlar du det in I din informationsbank om vem är du? Vad är dina styrkor? Vad är dina svagheter? Och sen brukar du det för att göra bättre val och förbättra dig. Process och sånt.
Ja, och jag tror att detta med growth mindset är typiskt för de som lyssnar. Det är många som ska på intervjuer och gruer sig till intervjuer. Och jag tror det är nog med det. Och om man skulle för exempel få avslag så handler det også om å se på hva slags sånn mentalt likhetstegn man bærer med, ikke sant? Avslag er lik, jeg ikke nok. Og det der å kunne være nysgjerrig på, sånn som du snakker om refleksjoner og stille, ja, men hva annet kan det bety? Kan det bety at, ikke sant, ABC, kan det bety det? Eller ta den telefonen, for jeg likte det du sa, ikke sant, og teste ut, og faktisk ta en avsjekk og si, hei, sånn og sånn, jeg fikk avslag, fantastisk, jeg har funnet rett kandidat, kan du gi meg en ærlig tilbakemelding på hva dette handlet om, sånn at jeg kan forbedre meg til neste gang. Helt riktig. Da fjerner man all rom for tolkning, ikke sant? For du vet, med låst tankesett, eller som vi vet begge to, handler om at man vil gjerne fremstå som smart, man vil ikke ta på ansikt, kritikk tar man jo som på en måte sånn personlig feedback, det vil man helst ikke høre. Mens i dette utviklingsorienterte tankesettet, så handler det om å ta til seg feedback som en del av en læring. Og jeg tror når vi knytter dette her på oss med prosessmål i en jobbsøkeprosess, hvor alle er så opptatt av resultatet, ja, målet mitt er å komme i jobb, og sier til folk, nei, det er nok ikke målet ditt, jeg sier det jo ikke sånn. Men her må vi begynne å se på hva vil det gi deg å komme i jobb, sant? Bedre selvtillit, kunne stå på egne bein, tjene egne penger, bli en bedre mamma, få mer overskudd, altså alle disse tingene her, tilhørighet, ikke sant, som det er for mange. Og spørsmål nummer to, hva slags metode skal du bruke for å komme dit? For det er jo ikke mål eller resultatet, å, jeg ønsker meg en jobb, som får deg dit. Det er jo metoden og nettopp det du er inne på, men det, disse prosessene, det er jo prosessene som leder deg til resultatet.
Mm.
Men det er akkurat som i Vesten her, så er det sånn, vi må snakke om resultat, og vi må snakke om penger, og vi må snakke om alt mulig.
Återigen dopamin, det er så det oppbyggt. Jag har varit heldig nog åt det, i alla fall fantastiska människor runt mig. Att den personen är Anders Dysvik, han är professor i ledarskap och organisationskultur.
Han har ju varit på podcasten här.
Han är kul.
Ja, alltså, Anders Dysvik, och vi har snackat om objektiv och subjektiv karriärsuccé.
Mm. Anders Kjær var ju min klient, det var han som fick mig att löpa New York Marathon.
Okej.
Okay. Han var väldigt stor. Han är väldigt mycket grunden till att jag är en sån ledare som jag är idag. För mycket av min ledarkompetens har jag läst mig till. Är sant?
Ja.
Och jag hade honom som kund under den perioden, så jag diskuterade med honom. Så han bekräftade väldigt mycket, typ att jo, men det du tror på är sant, det säger vetenskapen också. Men det är inte traditionellt. Det bryr dig om folk. Jag tror väldigt mycket på typ, utvecklar du mänsket, så utvecklar allt runt mänsket. Så typ i våra bedrifter så har vi utvecklingssamtal, där vi går in på personlig utveckling, faglig utveckling, karriärsutveckling. Vi har livshjul som jag lärt av dig, så vi sätter oss ner med våra ansatta. Hur ser ditt livshjul ut? Är det sant? Jo, men jag gör tid på jobb. Ett konkret exempel. Jag hade en mellomledare som hade 9-10 på karriär, träning, relationen till kärsten var 2. Jag bakar, men då pausar vi mötet. Och sen avtalar du, sätter av en helg i din kalender där ni åker iväg om kärstetur. Hon bara, va? Jag bara, men för det är ingen idé att vi fortsätter prata om din jobbsituation, om det här, om du inte funkar som människa. Och det är mycket Anders som typ gav en bekräftelse på att de här sakerna funkar. För du, alltså, samhället idag belönar resultat.
Yes, och det gör mig helt svett, Soros. Det är viktigt i någon sammanhanger, men för människor i jobbsökeprocesser, eller som vi beskriver nu, eller generellt, tänk dig hvis man kunde belönat eller uppskattat processen. Ja,
och det är det vi har fokus på. När det är sagt så må ju folk också känna, vi driver ingen psykologverksamhet, och det är ingen väljedighet. Du ska leverera resultat. Ja. Men om du dyker upp på jobb och vi klarar ge varandra en feedback, om denna månaden var det här ditt resultat, Elaine, du måste stola på oss att det här är vad vi kan. Det här må du förbättra till nästa månad. Så länge du lägger insatsen, så vet du att du får en progression.
Mm.
Om progressionen är att du ska omsätta 1 miljon i din roll och du omsatte 500 000, och progressionen var 0,1%, det är ingen progression, de går tillbaka till ritbordet. Men om du levererar 100 000 mer, supert. För det är lite så här, är de bästa bedrifterna, anser jag, har utandningssystemer. Så när jag ansätter dig första året, så förväntar inte jag att du levererar, jag förväntar att du lärer. Och det är både, det är både arbetstagare och arbetsgivares ansvar. Arbetsgivares ansvar är att se till att det finns ett system bak det. Arbetstagares ansvar är att vara lärvillig. Kom inte, men det var på grund av, men det är för att, om jag bara hade haft det, inte sant? Du måste komma in som en student, du kommer inte till skolan när läraren håller ett föredrag och bara, ja, det hade funkat i 1979. Om de hade gjort sånt. Nej, du sitter där och lärer. Och sen låter du läraren examinera dig. Inte sant? Och vara sensor. Men på på arbetsplatser, så när du får feedback av en ledare, så är det, aha, jag är dum. Jag har dåligt jobb. Nej, det är för att arbetsplatsen inte är upplagt till att jag ska ha det optimalt.
Och så ja. Tänker jag, när vi är inne på något viktigt här också, vi ska inte spora för mycket, men dette, det går inte an igen då, hvis vi ska se på rollerna dina nu, både som tränare och som livsstudent, för livet är ett klassrum, och som utvecklar allt du har jobbat med, men också i den rollen som leder, och det att ha en förståelse för hur mycket makt du har i den rollen, både som PT men också som ledare, och speciellt in i en medarbetarsamtale eller som en examinator också, så vill du jo, det vill ligga en naturlig asymmetri i relationen i kraft av rollene. Och nettopp detta med hur man få ut det bästa i någon i en samtale och skapa den likvärdigheten i relation också när man examinerar. Eller för exempel, för exempel här är parallellerna till dig som rekryterar. Hur kan du sørge för att det inte blir den där ovanifrån och ned processen? Nu ska du komma på mitt kontor och du ska intervjuas eller du ska grillas och eller här är mina punkter för utvecklingssamtalen din. Vad tänker du, hvis vi ska bara kort sätta en sån parentes runt det vi snackade om och så bara ta en liten sån på ledarrollen för att jobba som ledare i många år. Vad är på måte kunsten i att vara ledare och både få med sig det ansatt men också få till det du beskriver nu då. För en ting är att stå och snacka om det och jag skönjer att processmål är viktigt, men en annan ting är att på måte gjøre det i det daglige.
Ja. Yes, ett, jag har inte brukt ordet makt, jag har brukt ordet ansvar. För som en ledare, om du anser att du har makt, så styr du folk. Har du ett ansvar?
Men jag tror inte många säger explicit å jag har makt, men det ligger en asymmetri i relationen. Och jag tror också arbetstagaren tänker, eller tänkte jag, hvis du ska på intervju, så tänker man det är en sån asymmetri hvor den automatiskt, ikke sant, så är ju begreppet makt. Jag liker att du byter ut med ansvar, men det är något som har ligger där i alla såna relationer.
Och jag är helt enig, och svar på ditt spørsmål är ju det typ att ett med omdefiniera saker, det är som ditt barn. Har du makt över honom eller har du ansvar över honom?
Mm. Ja ja, du och det ja ja ja. Ja ja, jag är helt enig, men hur kan vi
jag kommer dit.
Ja.
Det är min, jag säger inte det här är facit, det är bara det här som vi gör då. Ett, våra ledare har ansvar för dem. Så har du ett ansvar, så uppför sig eller gör de inte jobben, så är ditt jobb som ledare och se vad du kan göra anledes. Och ibland är det att, och det har hänt många gånger, är att jag kan inte göra mer anledes om det baserar sig på bedriftens resurser eller om det baserar sig på min kompetens. Men den, och kan jag inte göra något mer på grund av någon av de två? Eller att den ansatta inte funkar. Om man fjärnar den ansatta, det går inte. Är det sant? Annars är det typ att törr och bruka resurser på det. Det är resurskrävande att våra bedrifter tillåter mig, och Leif Nilsson på Aske träningscenter tillät mig och gav mig resurser för att sitta ner med de ansatta och prata. Finna ut av de här sakerna. Och det är inga stora resurser i sig. Du behöver någon som bryr sig om folk. Och så må du kanske ha 3 timmar per ansatt per halvår som bara handlar om dem. Och finna ut de här sakerna. Utföringen är, när ju större bedriften blir, ju mer blir det så här. Ju vanskligare blir det då? För det är ju en kostnad.
Men ser du som en kostnad? Och så är bunnlinjen viktig. Du kan säga vad du vill, men en bedrift, selv om pengar är resultat för en bedrift, och jag har jobbat i massa stora organisationer och det är mycket det ena och andra, men de må jo gå runt.
Ja, det menar jag. Ser det som en kostnad eller investering. Och till syvende och sist, jag är en förrättningsperson. Jag driver bedrifter, jag gör inte det för välledighet. Vi driver med välledighet, men det är för att det går bra. Men bedrifter är inte där för att driva med välledighet.
Men vad är ditt liksom topp 3, hvis du ska ge 3 goda ledartips då? Både till de som ska in och starta och jobba en jobb nu, eller till de som är i jobb. Men också till ledare som lytter, vad liksom sån från själva liksom och erfaringen, vad liksom de 3 konkreta ledartingen du har erfart som utgör en forskel.
Utdanna dig. Nummer 1, och det behöver inte vara gå till skolbänk, men typ du har fantastiska resurser i typ Anders Dysvik, Simon Sinek, Good to Great. Det finns massa. Och idag är det så pass simpelt att du laddar hem en app som heter Audible, och sen brukar du 150 kronor och köper en ljudbok. Se till att hela tiden få den inputen då, så du själv håller dig inspirerad. Ta ansvar för egen utveckling. 2, någonting som alltid går igen i mitt huvud. Leadership isn't developed in a day, it's developed daily. Det är så att du är aldrig färdig. Du kommer aldrig bli färdig. Mm. Och nummer 2, lytta och törra ta beslut. För det är så att alla pratar med ledaren och berättar vad som funkar och inte funkar. Så ledaren är den som sitter med all information. Mm. Och den må ju törra ta ett beslut. Någon kanske inte kommer vara nöjd med det. Någon kanske är supernöjd med det. Men den ser ju en helhet medan alla andra går upp in i sin bubbla.
I sin egen världen.
Mm. Inte sant? Och sen ser ledaren allas och känner okej, det här är 3 problemställningar vi har men jag måste prioritera så jag väljer den nu.
Mm.
Det är de tre som vill våga leda liksom.
Mm. Och där sa du det där att våga leda och tillbaka till ett med att vara sitt ansvar bevisst, för ofta så upplever jag också att jag har jobbat mycket med de som har varit utbrända och sjukmälda, hvor det har varit tufft på arbetsplatsen, och något av det som frustrerar mig lite eller som gör mig så vondt är att nästan utelukkande så alla de jag jobbat med tänkt att det har varit något galt med dem själv, att de inte har mästrat eller att de inte har varit starka nog eller att arbetsplatsen är för stor över tid. Men så handlar det också om när vi har börjat att utforska lite att det också både är de organisatoriska ramarna med kanske för lite resurser, för mycket press, en ledare med kanske för lite överblick eller massa andra ting. Så att när man går runt och upplever att man inte lyckas, så det är klart gör du inte jobben all dessa tingna här, men att det är liksom, det är inte dig det är något galt med, men det är en sån slags synergieffekt mellan organisatoriska rammer, ledarskap och det att vara medarbetare, att alla dessa här tingna hänger samman. Mm. Och när vi börjar att se på ja men vad slags roll tog du, fick du snackat med ledaren din om att det var för mycket att göra eller nej. Så det där också kunna se vad slags roll man själv har i det att vara en medarbetare i möte med ledaren, för det är ju lätt att tänka att jag ledaren har allt ansvar och då har du ju sån överordnad, men och detta vet jag att vi är eniga om. Men vi har snackat om förr om att som medarbetare har man ju också en roll att vara sitt ansvar bevisst hvis något inte fungerar och kunna också på något sätt våga sätta ord på det då hvis relationen är där, att man kan inte förvänta att ledaren ska bara tankeläsa och bara skönna hur man har det.
Minns du det första frågan 4 sättningar vad jag jobbar med? Det första jag sa var utveckla människor.
Mm.
Oavsett interaktion, för jag är ansatt. Är det sant? Jag är ansatt, jag är också ledare.
Mm.
Oavsett roll i livet så är du lika ansvarig som den andra parten för kommunikationen som går.
Enig.
Så det är oavsett om du är ledare eller arbetstagare, sluta skylla ifrån dig. Jag brukar göra en uppgave som en cirkel av kontroll.
Mm.
Skriv ner allt du kan kontrollera, allt du kan påverka.
Yes.
Det är vad du kan få ha rätten att prata om. Allt annat har du inte rätten att säga någonting om. För du kan inte påverka det. Det är någon som är vår mänskliga ansvar som människor. Och ta det ansvaret. Vad kan jag påverka? Jag pratar väldigt sällan politik. För jag är inte intresserad av att påverka politiken. Och det kommer lite till de sakerna. Typ, om du är på en arbetsplats. Prata om det du kan påverka. Mm. När du går in i möten med din ledare. Prata om det du kan påverka. Det här kan jag göra annorlunda.
Mm.
Det tar jag ett ansvar för.
Mm.
Men det är så att, när du börjar, jag känner att det är vanskligt för folk, för det du gör, 1, du är sårbar, 2, du säger att jag gör inte ett gott nog jobb. Men makten innan du tar det ansvaret och du ser att utvecklingen du får av det, vad som precis sker, att du blir 100% ansvarig för din egen utveckling, och det är en fantastisk förhållelse att sitta med.
Det är befriende, och det är lite av det som är poängen också, och jag har sagt till folk, för man också upplevt att vara runt någon på en arbetsplats som gör en så liten. Och så är det sån, men andres ord är ju bara andres ord, och det betyder egentligen ingenting med mindre vi ger det mening, att jag har ju min modell av världen och du har ju din, och det är liksom denna interaktion och hur mycket vi lägger i vad ting betyder och hur vi tolkar, och det blir ju ganska frustrerande av och till, men av och till så känner jag så, bara se ting så som det är. Någon har sagt att jag inte har gjort det eller att jag kan göra bättre sån. Okej, och sluta och skapa så mycket historier och narrativ runt.
Mm.
Bara lytt efter det som blir sagt, och som du säger, tänk vad kan jag ta ansvar för, vad kan jag göra i processen och vad slags metode, för hvis vi ska lite tillbaka till det du snackade om processmål, så upplever jag ofta att vi är så upptatt av att monitorera, och igen kanske tillbaka till jobbsökeprocessen, nu har jag sendt 7 söknader, jag skulle bestämma mig för att sända 10, och så kommer fredagen så har du bara sendt 3, och så tänker du, fy fader, det är så otroligt brukligt, jag har bara sendt 3, jag klarar inte att hålla avtal med mig själv en gång. Men hvis vi hade börjat att observera metoden och heller reflekterat över når det jeg var i det hvor det gikk bra? Ja, se her fikk jeg jo tre søknader, var jeg flyt, ja, fordi at dette var konteksten, eller ikke sant, det var ikke noe kaos med ungen min, eller det var bra hjemme. At man begynner å observere når man har det bra, hva slags kontekst man har rundt, og være nysgjerrig på, hva kunne jeg gjort annerledes, hva kan jeg gjøre bedre til neste uke? I stedet for, som du sa, så bringer jeg meg tilbake til neste poeng, alltid se på alt I tall. Men metoden og prosessene, altså de siste 10 årene for meg, etter jeg skjønte det, det første året etter jeg begynte å jobbe med karriereveiledning, så bare eksploderte praksisen min, liksom. Jeg hadde jo karriere, stakkars de som var på det kurset for 11 år siden, beklager alle sammen, hvor det var, nå skal alle ut I jobb, og sånn gjør vi det, og bare gjør den, se om det en søknad, og nå skal vi sende 5 søknader om dagen, og sånn gjør du det. Akkurat som det en sånn der mainstream greie. Alle har individuelle prosesser, alle dine ansatte jo mennesker, og du ansetter jo et 24-timers menneske. Det jo ikke sånn at når de går fra deg, så bare står det en eller annen sånn boks til de kommer tilbake, og de hjem, og de kjenner på sorg og glede og kjærlighet og frustrasjon og stress, og kommer tilbake til deg igjen som leder. Og jeg tror det som så fascinerende med deg da, hvordan det du visste at du hadde funnet det du likte å gjøre, når du fant ut av det på en måte i karrieren din? Hvordan kjennes det ut? Hvordan visste du det at du liksom hadde kommet hjem? Eller kjente du det ikke?
Ordet passion. Og det en utfordring, tror jeg, for folk som aldri har kjent på det. At forstå det.
Lidenskap,
ja. Lidenskap. Altså, jeg en lidenskap. Jeg klarer ikke å stenge av mitt hode om at jeg tenker på den ansatte eller den her klienten. Når jeg sitter hjemme på en fredag kveld, kan jeg bare stenge av huvudet. For det er noe jeg slutter å tenke på din sønn. Ikke sant? Altså, slutter å tenke på kjæresten. Det så typ, det, jeg følte det. Liksom det følelse, det her samsvaret med hvem jeg som person, mine verdier. Jeg veldig opptatt av verdier, og vi pratet om veldig mye, du og jeg. Og det føltes rett da. Og det ble resultat. Da blir du jo god på det, for det blir alt uppslukande. Jag tror det är väldigt svårt att leverera på hög nivå på något som vi inte har väldigt hög passion för. Jag brukar dela upp det I 3 kategorier. Du har de som har ett jobb, de kommer för att gå hem. Du har de som har en karriär, de är uppstegen. Och sen har du de som har passion, de gör det som krävs. Och det är inte det ena rätt eller fel. Det säger jag absolut inte.
Jag
Många människor borde bara ha jobb för de ansvaret stressar dem.
Ja, og de kanskje har masse annet spennende, hvis vi ser på livshjulet, på de andre arenaene. De jobber frivillig, går på og tar seg av noen som syke, eller kanskje har helseproblemer, eller ting som gjør at...
Helt riktig.
8-4, pengene inn, det holder, for jeg får så mye mening og glede utenom dette. Jeg har sagt 10.000 ganger, og som du understreker nå, som jeg så glad for. Det virker som om alle må ha mening I jobben sin, og jobben skal være så halleluja. Vet du hva, det bare tøys. Og det så forsket på det du beskriver nå, at det... At de fleste har kall I karrieren sin, det forskningen viser at de fleste har en jobb. Sant? Og bare vite det til deg som lytter som Soros er inne på nå, at du må ikke elske jobben din, men når man også finner den personen som du også har funnet ut gjennom å forske og gjennom å teste ut, så oddsen større for at du finner lidenskapen din. Det jo ikke noe som bare datt I fanget ditt, liksom.
Absolutt. Og sen har jeg tenkt mye på det. Det for at jeg har blitt god I det? Som jeg liker ennå mer, for alle liker å være flinke.
Ja, ja.
Eller det for at jeg hittar det? Kommer jeg nå aldri finne svaret på, kanskje?
Jeg tror ikke man trenger å finne svar heller, ja.
Nei.
Og det kan være en kombinasjon.
En notat jeg bare gjorde. Mitt beste tips for å søke jobb, for jeg gjør det.
Ja. Gjerne, og ikke bare 1,5.
Nei, men det mitt absolutt beste.
Ja, ja.
Gå til en arbeidsplats og sier, kan jeg få jobbe gratis en vekke? For du sitter nå arbeidsledig. Du gjør ingen, altså du søker jobb. Ærlig sak. Sant? Så varför inte gå och bara testa jobben, visa värdi och så kanske det öppnar sig över hur många knackar på en bedrift där och säger kan jag få jobba gratis en vecka så ni får se vad jag gör. Och vad är värdi? Det som min mamma fått varenda jobb hon har sökt, det funkar. Det som jag säger till tränarna hos oss, det är så här typ, du har inte kunder men du har folk som kommer in och tränar. Gå och träna dem gratis, det är betal eller gratis erfaring. För när vi går I skolan så betalar vi pengar. För att få lära oss. Men när vi kommer ut I arbetslivet ska vi ha pengar för att lära oss. Det för mig en sån kontrast. Alltså pengar, blir du väldigt god I någonting för att du skapar värde så får du pengar. Det går fint.
Ja, och jag liker den måten att se det på. Detta hänger ju samman med detta med processmål. Jag ska spöra om ett par andra ting som liksom i tillägg till med processmål och mindset så vi kan ramma in samtalen runt det. Så är liksom nyfiken på två ting då. Är det något du ångrar på i löpet av dessa 10 år i din karriärresa som du har reflekterat över sån, åh, hade jag tagit det valget eller vad visst hade gjort sån eller
Jag ångrar väldigt sällan.
Ja.
För det är ju så här typ det är en återigen att typ metaprogrammet som tacknämlighet.
Och vad hade du gjort hvis du inte hade hållit på med det du gör nu då? Hvis du skulle nå bli allt det du håller på med nu borte, detta vet du vad jag ska spöra om. Du måste du står på helt blanka ark nu. Du har all kunskap och kompetens, erfaring och personlighet och värdena. Vad gör du nu?
Jag öppnar nytt en ny CrossFit eller kompetenscenter med CrossFit som gruppträningsplan. Jag gjorde exakt samma sak.
Men hvis du inte kunde göra det då?
Men inte kunde göra det.
Helt annan riktning.
Ingen aning. Jag hade behövt tid för att tänka. Jag hade satt av tid för att tänka. Det var jag gjort. Jag har inte tagit några förhastade beslut. För per idag har jag ett helt annat andra spelregler och jag har en dotter som jag inte går på kompromis med över tid med. Så det är så här typ det är andra spelregler idag.
Och det är intressant det också som har blivit mamma för snart 3 år sedan. Jag tror inte jag skönte vad det skulle innebära att bli förälder. Och jag har ju läst på allt det där men bara sån det där draget alltså när klockan närmar sig 4:30 att allt annat då bara drit och dra. Jag ska hämta barnet mitt i barnhagen och första året så hämtade han klockan 3 kunde leverera för att jag har ju flexitid han jobbar för mig själv så jag kunde hämta han 9:30 och hämta leverera han 9:30 och hämta han 3. Och nu börjar det bli större så när jag kommer och hämtar till så sån mamma jag vill inte hemma då jag vill leka mer. Så nu har vi liksom blivit eniga om att nu hämtar vi en 4:30 där är han klar. Men då, hvis det hade varit sån, ja nå kommer verdens viktigaste möte 4:55, så är sån nej tack, det möte du kan ringa mig imorgon, jag ska hämta barnet mitt. Och det är en sån det bara du känner hela kroppen där bara helt ofrånviklig och man blir ganska mycket mer effektiv och jag är heller inte villig att gå på kompromis. Han ska hämtas, alltså visst är någon som imorgon så ska jag en tur inom NRK liksom. Och det är klart att då Kirby levererar han eller så måste han stå utanför där 6:30 på på morgon för att jag ska räcka och komma till byn. Men det där att börja känna på vad som är viktigt. Och det kan man göra utan barn och men jag var inte klar över hur stor påverkningskraft det har. För vilka jobb jag är villig till att göra, vilka uppdrag jag är villig till att tacka ja till och hur jag strukturerar och organiserar tiden min.
Jag vill också säga att när vi är alltså alla människor har ett behov av att känna sig viktiga. Om det är en relation, oavsett vad det är för typ av relation, arbetsrelation, kärleksrelation. Men när du får ett barn så är du den viktigaste människan. Och då behöver du inte vara lika viktig i andra arenor.
Nej.
Så jag tror det är lika mycket så här egodrivet. Av att det här människan, du är den kulaste människan det här människan vet om.
Ja.
Så jag, man får fyllt upp den här viktighetskvoten. Och då är det lätt att flytta de andra sakerna som får dig och faller dig viktig. Det har jag tänkt väldigt mycket på också.
Men det är intressant för jag har mer sett på det sånt som att
jag varför?
Ja.
Och det är för att jag har ju trott att jag har varit så viktig i de processerna det man har byggt upp sen när Alia kom och jag blev flyttad från det. Så funkar ju det utan mig också. Kanske inte hade blivit exakt så som jag hade varit istället, men jag var inte så viktig som jag hela tiden skapade en metaprogram att jag är. Men för henne är jag det. Om inte jag skiftar blöja på henne så sker inte det. Om inte jag hämtar henne i barnhagen så sker inte det. Och då fyller man upp den viktighetskvoten då. För till syvende och sist handlar våra liv om oss. Även om man är en empatisk människa som har jobb som handlar om att serva andra. Så alla människor går ju i sig själva. Liksom, du är huvudrollen i din egen värld då. Eller i din egen film.
Ja, och det här tänker jag är viktigt för nu kan det gott vara att jag kommer att få någon kritik men jag måste bara stå för det för jag tror du är inne på något viktigt nu för jag är fortsatt huvudrollen i mitt eget liv även om jag har blivit mamma men det är ju väldigt många som blir totalt självuppoffrande som, ikke sant, hvor barna blir livet och det har jag respekt för samtidigt som jag måste säga att det är inte sån jag har valt det. För jag trenger min egen tid, jag trenger att ha sällskap mitt, jag trenger att ha flera roller och vara viktig på olika arenor, men det är betydningen og belastningen og hvor mye energi og stress det tar og skulle være viktig da. Sånn som når jeg skal på NRK så kjente jeg sånn, yes, det en ting jeg synes kult og det kan gå på bekostning at jeg skal levere han fordi jeg stiller alltid opp ellers, ikke sant? Så man finner jo ulike måter å gjøre det på og så tenker jeg en annen ting, også dette må være viktig og betydningsfull. Jobben min, når vi snakker om dette med ansvar og makt, ikke å oppdra Aiden. Jobben min å lære av Aiden. For i møte med han så treffer jeg egne mønstre, jeg treffer egne forventninger, jeg treffer egne metaprogrammer og frustrasjoner som han trigger i meg, som han ikke klar over. Han på en måte her, han gjør sin egen greie, litt sånn uavhengig av at jeg har med meg et mønster eller en tanke om hvordan ting skal gjøres, og jeg må hele tiden jobbe med meg selv for å forsøke å forstå det han forstår inn i hans verden. Og jeg synes det nok det jeg synes mest betydningsfull i relasjonen, enn å forvente at han skal tre inn i min verden, for nå må han legge seg, eller nå må han spise. Men å utforske hva ligger bak denne adferden eller reaksjonen. Og det liksom tilbake til å være leder eller være glad i mennesker, at man er kanskje nysgjerrig på hva som ligger bak. Og da har jeg lyst til å dra en parallell til, hva det du mest stolt av i karrieren din? Som ingen vet at du har gjort, eller som ingen vet at du har fått til, for man vet jo, ikke sant, Aske treningssenter, og crossfitboksen din, og at jeg har treningsutstyr, og du har fått til så sjukt mye bra, du sitter jo godt i det økonomisk, du gjør ting du elsker, men hva det du mest stolt av, som egentlig ingen vet, eller ting du har tenkt over, som på en måte ikke står noe sted, sånn, dette Soros, han eier eller medgrunder av, eller han tjener dette, altså, hva du mest stolt av?
Människorna jag får jobba med. För det är alltså mer eller mindre.
Om du snackar lite högre Soros.
Människorna jag får jobba med, för det är mer eller mindre jag som har ansatt alla eller satt folk i liksom i de sättningarna då. Och det som du säger att allt jag har fått till är ju att jag har sett potential i människor och jag har liksom lyckats få dem att vilja jobba med mig. Mm. Så det är mer människorna, för när du säger alla de sakerna, det är inte jag som har gjort allt det. Exakt. Jag är oftast den som syns för jag har en sån typ av roll. Men det är som jag brukar se om CrossFit-boxen. Vi har en ny tränare som precis som driver en box som valde att flytta till Asker för att lära sig hur man driver box av oss. Jag bara när han ringde och sa det, jag bara alltså jag vet inte vad jag har sagt på föreläsningen och sånt så du vill detta, men liksom med all ydmykhet tänkte två gånger om liksom att de gräs är gröna på andra sidan, så har han varit igenom vår process, rekryteringsprocess och började jobba hos oss. Och så var vi på en teambildningssamling i helgen. Och då säger han ju det typ, jag vet inte riktigt vad du gör men du får till mycket. Jag bara, allt du tror jag gör är det Helena som gör. Och det är att jag har lyckats, det jag är mest stolt över, lyckats få sådana vänner och människor runt mig då.
Mm.
För det har varit tuffa tider, speciellt sista åren för corona och allt du vet. Ja.
Mm.
Och det har fått mig att tänka, jag är heldig alltså på den aspekten. Så det är mest stolt över människan jag har lyckats få vänskap med.
Kan det också handla om tillbaka till detta med att du har varit upptatt av processen? Mer än på måte resultatet som du var inne på. Att du, en ting är att snacka om mindset, men du lever på måte filosofin också då?
Ja, men sen tror jag också den största faktorn är värdier.
Okay.
Jag tror största faktorn är värdier. Det är så att typ, du måste tro på det andra människor tror på och du måste samsvara. Du vet den här födelsen, det här är rätt, det här är inte rätt. Inte sant?
Mm.
Jag är väldigt, det var en av sakerna när jag lärde känna dig som blev väldigt tydlig för mig, att ärlighet är en av mina viktigaste värdier. Jag ljuger inte. Jag kan glömma saker jag säger och då sväljer jag stolar på att det du säger är sant. Att jobba med sådana människor, att lögner inte är accepterat, men det där stämmer inte det du sa. Att man tör att gräva i dem, att man tror inte på pengar. Det är också en sån sak som genomströmmar våra bedrifter. Att alla är bevisste, jag jobbar med sundmöringar liksom. Alla är bevisste på det, men det är inte den största drivkraften. För har du folk i bedriften som har det som drivkraft, jag ser inte det fel.
Nej, nej.
Jag ser bara att jag tar exempel på vad det innebär att vara värdidriven då. Så jag tror mer det handlar om det än processen. För en värdi är att alla kommer på jobb för att lära och utveckla sig.
Okej, men det, då, för detta är spännande, för jag försöker att konkretisera allt det vi snackar om till en sån egentligen inte uppskrift, jag blir ju helt svett alla uppskrifterna, selv om jag är med av och till på bidrag, ikke sant? Fem trinn för det enda andra, men
det säljer och det så får du folks uppmärksamhet, sjukt nog.
Ja, och jag liker det inte. Jag är inte nog glad i, så jag prövar ju liksom inte alltså av och
men
till.
Men du når inte ut utan heller.
Nej, men jag driver ju för mig själv av och till när jag skrivit artiklar eller levererat artiklar till stora aviser och sånting, så är det ju liksom, hvis det står sån ha en fin dag, det är inte så spännande, men så ska på en måte överskriften stämma med det man skriver om, och jag är egentligen inte så glad i disse tre trinn för att bli ett lycklig människa, ikke sant? För vi är så komplexa organismer som du också snakket om. Men då ligger disse värderingar till bunn, och så på en måte driver det lite av denne processen. Liksom i Carol Dweck's on då, för de som ska lytte nå, hvis processorienterat, liksom processorienterade mål, vad är det nästa du på en måte har lyst att dela med de som lytter, hvis du ska ge en sån slags inte uppskrift men att ramma in på en måte vad du tänker är viktigt då och vara bevisst.
Ett. Spör inte dig själv vad jag vill jobba med. Spör dig själv vad vill jag lära mer av.
Mm.
Det tror jag är alltså en så här nyckelkriterie för att lyckas i arbetslivet.
Yes.
För då blir du god på det. Mm. Blir du god på någonting så kommer folk kommer du göra bra i det yrket liksom.
Mm.
Mer. Kan du ta spørsmålet igjen?
Ja, vi var inne på dette med Carol Dweck da, og fixed eller growth mindset, hvordan det lå til bunn liksom i alt du ånder og lever for, og hva du lærer, ikke sant? Det bare det å være i boksen, til og med når du jobber med ungdom og barn, så jo dette liksom, dette med et utviklingsorientert læringssett, og vi var inne på dette med prosessmål og verdier. Hva mer tenker du til de som lytter, som enten nå vurderer å bytte jobb, eller som er i jobb eller utenfor arbeids? Hva mer knagger kan de få med seg fra alt det du kan, hvis du skulle sagt, dette her de viktigste tingene å ha med seg, som du kjenner at, dette her har lyst til å bare dele med dere, eller sette ord på?
Neuroplasticitet, det är det ja. Är growth mindset, att din hjärna är plastisk, så du är inte satt, du kan inte säga med slik är det och slik kommer alltid vara. Nej, slik är du och du vill gidda inte ändra dig. För det kostar kalorier och kroppen vill inte förbruka kalorier, det är homeostasis.
Mm.
Kroppens överlevnadsmekanism, så det kostar att skapa ändring och din kropp jobbar emot dig, men förstå att du kan lära dig vad du vill.
Mm.
Det tog mig 10 år att lära mig gå på händer, men jag klarade det.
Mm.
Det är det att förstå, du kan lära dig vad du vill, du måste bara göra jobben för att skapa de här nya närbanorna då.
Mm.
Och så den nästa är bli bevisst på dina metaprogrammer. Det är väldigt mäktigt att känna typ, vi har så mycket med från barndomen, vi har så mycket med från tonåren, traumer som formar vår syn och se på världen, som snabbt blir väldigt destruktiv ovanför oss själva, och törre ifrågasätta dem. Och när du möter motgång, kolla vad du kunde gjort annorlunda. Mycket är på grund av att du har satt en situation på grund av dina metaanalyser, metaprogrammer då.
Mm.
Kalla det med brukar metaprogram, ditt undermedvetna. Bli bevisst på underbevisstheten. Mm. Bli bevisst på varför du hamnar i de situationer du gör hela tiden när det sker dig. Och det är, tror jag, en livslång process. Du kommer inte kunna kartlägga dem alla samtidigt. Det går inte. Det som du säger, det är så settingbaserat.
Mm.
Hur är jag som ledare? Vad triggar mig? Hur är jag som far? Vad triggar mig? Hur är jag som kärste? Vad triggar mig? Att få barn för mig är det mest fantastiska som har skett. För du har ju ett spejl framför dig i nutid.
Mm.
Och det är så här, man ska vara väldigt försiktig om man säger en barnattdragelse, för alla har rätt till sin på en måte så länge du inte skadar barnet.
Ja, ja.
Spör inte varför barnet uppför sig så. Spör, vad har jag gjort för att barnet uppför sig så?
Mm. Och det är akkurat det vi snackade om i stad, hvordan barn är på något sätt livets läromästare, hvis man är villig och öppen då gå i sig själv på lik linje, hvis man är ledare eller jobbsöker eller så. Jag tror jag lyst att ramma in något av det vi snackar om också, med detta med hvordan man tar till sig tillbakemeldingen, men också och förstå det att andres tanker och meninger om dig är ju nettop det, andres tanker och meninger om dig, det trenger inte vara sannheten. Sant? Att du fick inte jobben för dig, eller att detta gick bra, alltså Jeg tror det handler om noe av kjernen I det vi snakker om nå, selv om vi ikke har brukt det ordet, handler også om, sånn som jeg opplever deg også da, det handler om forståelse av hva slags egenverdi man har. At man også har vært noe som menneske. Uansett om du leverer 10.000 timer, eller om du, noen ganger, så har jeg kjeftet på Aiden. Det ikke ofte, nettopp fordi jeg har pedagogikken I bånd og coachingen og jobbet så mye med veiledning, så blir man veldig trent I å være refleksiv og reflektere både I situasjon og etter. Men det har vært noen ganger hvor jeg har kjent sånn, hvor jeg skal ikke si at jeg mistet det, for det tror jeg aldri har gjort, men hvor jeg har blitt sint. Og det dreier seg aldri om han. Mm. Og det å vite det at, for vi jo sånn, fordi han gjør, så blir jeg. Det sånn typisk vestlig tenkning. Men akkurat som at han, altså så det noe med det der å tenke sånn, fordi lederen min eller gjør sånn, fordi jeg ikke fikk den jobben, så blir jeg. Og det, hvem det vi gir makt? Og hvordan vi lar andre påvirke oss? Og da har jeg lyst til å spørre deg om en siste ting, for vi nærmer oss snart slutten. Hva det verste karriererådet du har fått?
Når jeg ble trenere. Och ja. Det tipset jag fick var gör folk så stala att de verkligen faller dagen efter. Ja. Wow, det var boom. Kom till det är typiskt det som ger Peten dåligt rykte. Alltså om folk inte gidder, de får en dålig association till träningen, det gör ont, då har jag bommat. Och det försökte jag med I typ en vecka. Alltså ja. Folk undvek ju mig på sin så här prövetimma. Det är det värsta jag fått.
Spännande. Du, vad vill du si är dina sån utvecklingsområden? Inte svaga sidor för det är som man ställer på intervju, vad är dina svaga sidor? Vad på måte vad anser du nå som har erfart och lärt så mycket och varit så mycket runt människor, hvor man också blir känd med sig själv? Vad på måte vad du jobbar med att utveckla nå då? Alltså av dig själv?
Tålmodighet.
Ja.
I processer. Mm. Verkligen tålmodighet.
Mm.
Att inte dela all, alltså jag är människa som jag reflekterar gärna högt så jag pratar mycket och det är mycket saker jag inte har filtrerat än för jag tänker bara, jag bara reflekterar högt att inte dela det med alla hela tiden, för mig är det bara en idé och något vagt men det jag säger hör folk lyssnar när jag pratar så jag är lite mer bevisst på det det är de här två största sakerna jag jobbar med.
Mm.
För jag är en visionär, jag har mycket idéer, jag är handlingsdyktig. Men olika personlighetstyper påverkas försäljare. Då. Jag vet att jag har alltid goda intentioner. Alla som känner mig brukar säga typ, du vill folk så gott som man undrar när du ska be om mitt visakort. Och förstår det då, liksom, typ, alla känner inte mina hemsikter alltid. Så har mer tålmodighet I processen. För jag kan vara väldigt direkt och ställa väldigt för mig helt naturliga spörsmål men är det inte för alla.
Nej.
Så det har jag fått väldigt mycket feedback på av teamet då, och sista åren. Så det jobbar jag mycket på.
Mm. Och så en avslutningsvis då, till de som på måte nå enten vurderer å bytte jobb eller som I jobb eller som jobber som ledare och det var liksom vanskelig å være generell men du var inne med dette på mindset och process och verdier och Hvilke 3-4 sånn konkrete refleksjoner, jeg ikke så glad I tips, men kan du på en måte gi fra deg nå gjennom alle disse årene, med alt du har stått I og kjent på, som du tenker at, åh, hadde jeg bare visst dette her for 10 år siden, eller hvis jeg bare skulle få lov til å dele 4 ting nå, eller 3, så det dette her som på en måte, for man kan komme på 30 ting, men det noe med å eliminere ned til kjernen dette, det de 3-4 mest viktigste og konkrete tingene som du har brukt tid på eller jobbet med, eller de beste tips som du tenker dette her kan utgjøre en forskjell.
Jeg kan gi konkrete tips faktisk også. Ja. Første tipset vurdere å byte jobb, ta fri en uke, og gå til en arbeidsplass og fråge om du får teste å jobbe der en uke. Innan du tar et sånt livsavgjørende beslut. Ett exempel, jag har en av mina mentorer har advokat och styrordförande. Jag är fri från jobben en uke och bara följde honom en uke.
Mm.
Och skönte vad hans jobb gick ut. Det är ett konkret tips.
Mm. Så handling, alltså detta handlar om action och nu jag vill bara knogga nog på det för jag har sagt det I 10 år nu, vi måste skilja mellan fakta och känslor och antagelser. Ikke sant? Jag bytte jobb för jag tror att det blir sån eller jag tør inte göra det för jag føler att så tenker jeg, men her må vi vite. Det der å i hvert fall få noe informasjon, men det aller viktigste, som du sier også, det å erfare. Mm. Men det handler om å gjøre og komme seg ut av sitt eget hode, da.
Mm.
Så det liker jeg. Nydelig.
En annen sikker opp eksperter, og ifrågasetter ikke dem, de har resultat for at det har funket. Det tror jeg har vært en av mine absolute styrker. Jeg har fått feedback från arbetstagare att de aldrig träffar någon som tillpassar sig tillbakemeldingen de får så raskt. Men det är så att du är en expert, jag har brukt det i många sättningar. Jag ifrågasätter inte det, jag går och prövar det. Och sen kanske det inte funkar för mig.
Mm.
Och det sker ofta också. Mm. Men någonting av det funkar.
Och så lär man ju.
Yes, det är det. Och det är typ att ifrågasätt inte experten. Det är skummelt att gå och göra det du ber mig göra. Men jag gör det.
Mm.
Så sök upp experter och pröv det de säger. Jag ser inte att det kommer funka, men det är din största sannsynlighet för att finna ut av det.
Mm. Och jag ska säga en ting här, för det som fascinerar mig ofta är hur man söker upp experter då, i hermetegn, för en del av karriärvägledningen handlar också om att på måte ikke si sånn, ja, nå bytter du jobb, for det lurt for deg. Det handler om å komme frem til det, sant? Sånn at vedkommende, det vet du, og kan på en måte ha dette eierskapet. Og så tenker jeg, søk også opp ulike eksperter eller fagfolk på ulike arenaer, for du går jo på en måte ikke til en lege med dine økonomiske problemer, og du går jo ikke til en PT fordi du skal pusse opp huset. Og det det jeg ofte opplever, at man snakker med gjerne de nærmeste rundt seg, de synes jeg skal bytte jobb. Og så det en som sier sånn, herregud, det må du aldri gjøre, som har sittet med gullklokka. Eller så treffer du en som sier, ja, det klart du skal bytte jobb, jeg har byttet 1000 ganger. Altså, snakk med noen innenfor den arenan eller feltet sliter i relasjonen din, ja, det det kanskje det som kjernen, da. Og på en måte ikke en økonomiansvarlig. Og jeg tror, det glemmer vi litt, fordi vi snakker så mye med de rundt oss, og så glemmer vi litt hva slags arena de egentlig på, hva slags forutsetninger de har. For yes. å svare på det konkrete, så hadde du kommet til meg og sagt, eller jeg sliter rett sjukt økonomisk, så kunne jeg sagt sånn, det en viktig del av karrieren, sant? Se på livshjulet, men nå må vi bli enige om at mandatet mitt på en måte ikke å sanere og ordne opp i gjeld, men vi kan se hvordan jobben din, ikke sant? Så måtte vi kanskje funne, men trenger du økonomisk hjelp? Ja, da det en økonomiekspert. Fyrløs da, med flere tips.
Verdier, det vi har jo pratet litt om, du må samsvare med det du ønsker å være. Finn ut av dine verdier. Hva viktigt for meg?
Hvem hvordan fant du ut av dine verdier da?
Uff, mycket analys, mycket goda samtal med folk och se när det falls rätt och inte falls rätt.
Ja,
och sen är det så typ terminologi. Är ju, vad betyder ärlighet för någon? Vad betyder ärlighet för någon annan? Ikke sant?
Mm.
Ord är ord, men det handlar om vad det betyder för dig då.
Mm.
Så att göra det jobbet och ta värdibaserade val, och det är inte lätt. Det är absolut inte lätt.
Det hörs lätt ut, bara följ värdin din och...
Och när allt är sagt, du säger typ, det här låter som jag har funnit ett svar på hela livet. Jag är lika förvirrad som alla andra. Det är bara att jag gör de här processerna dagligen. Och jag kommer inte vara samma människa och tänka likt idag. Om 5 år som jag gör idag. Min dotter kommer då vara 7,5. Det kommer sätta helt andra krav på mig och då kommer jag tänka annorlunda. Bedriften har gått igenom försäljliga processer. Och det har ändrat mig också. Men att förstå typ att du är aldrig färdig och det är det som är processmålet.
Mm.
Och leva med det. Var nyfiken på dig själv istället var bevis på typ nu tänkte jag det, varför tänkte jag det? Varför sa jag så? Vad baserar det? Så var lite nyfiken på dig själv och ifrågasätt dig själv mer.
Men du, det är väldigt obehagligt och det är det jag ser i vägledning och det är ju det du möter då, alltså det där med att hvorfor tør man ikke stille seg selv de vanskelige spørsmålene? Fordi svaret ofte oppleves vanskelig eller utfordrende, og da det bedre å late som. For det noen som sier sånn, when you first know something, dette Maya Angelou, you cannot unknow it. Så når det først har kommet opp til overflaten, damn, you better get going, da må du ta tak. Og da det bedre å bare late som. Du, jeg ser det også, for jeg jobber jo mye med karriere, og jeg treffer mye på en del som handler om parforhold, man har det kjipt i parforhold, og så påvirker det karrieren sin. Og man tør ikke stille de vanskelige spørsmålene, for tenk hvis svaret det jeg frykter. Så da går man heller bare, eller man tør ikke gå inn til lederen og si, du herregud, kan ikke du bare se på det jeg har gjort i det siste nå, det et eller annet. For man vil ikke vite det, fordi når man vet det, så må man ta tak. Og den ta tak-biten, der vi inne på det du snakket om i sted, endringer, homostase, bruker kalorier, ego. Ikke sant? Så det her ekstremt viktig.
Ja, det her kan vi prate i timmer om. Neste, emosjonell fleksibilitet.
Mm.
Det är ett begrepp som har bitit sig fast i mig väldigt. Och det är att om du blir trygg i dig själv så klarar du att ha ytterpunkter av förhållelser. Mm. Och möta ytterpunkter av förhållelser. Det är skummet med att törr gå in och gräva i det.
Yes.
Men du vet vad ditt center är och du vet när du har funnit ut dina värdier. Det här är vem jag är. Mm. Sen gjorde jag detta och det föll crap. Men jag klarar att komma hämta mig in igen då. Mm. För många människor kan jag upplevas som typ nästan kall ibland.
Men det är jag syns det är första gången jag träffade dig, de första gångerna. Eller inte kall, jag vill inte säga kall, men mer sån distanserad och väldigt professionell och utfordrande att komma in på vid första ögonkast. Och så tänkte jag, ikke sant? För att tolka ju, detta är ju 10-11 år sedan. Handlar detta här om osäkerhet? Du beskrev att man inte helt vet sin plats eller roll i på måte det fagmiljö där vi var. Handlar det om att du tänker att du är bättre än? Alltså jag var inne på många reflektioner och så började vi att snacka och så bara och varför jag lyst att säga si det, du gjorde absolut inte något dåligt första intryck, men jag tror många hörer som sådana quotes, alltså det är för sent och har du gjort det dåligt första intryck så är du bara fucka. Det är sån typisk då på jobbintervjuer. Men du, vi kan ju göra många olika intryck och det kan ju handla om nervositet, osäkerhet, att man inte tänker sig om att det har skett någonting. Men jag husker så fort vi började att snacka sammen så tänkte jag sån spännande type. Och det är så fascinerande nettop det med hurdan man beveger sig och orienterar sig i ett rum. För tänk dig, hvis du skulle möta den samma gruppa nå då med föreläsare, hvis du sammanligner du gick in i det rummet för 10 år sedan och du skulle gått in i det rummet imorgon, vad hade du følt då liksom?
Wow, härligt att träffa alla mina vänner.
Ikke sant?
Åh, så gøy det ska bli.
Och det visste ju bara om att detta här är ju naturliga processer, en del av världen av människa, angst, nervositet, ur, alltså dessa ting är ju helt naturligt i jobbsökeprocesser, i alla möjliga processer.
Och det är det jag menar med emotionell flexibilitet. Folk vet inte min historia. Nu har inte vi pratat om hur min uppväxt då. Eller någonting sånt. Man kan föra att den här personen får till allt etc. etc. Men det är typ den emotionella flexibiliteten. Jag kan ha väldigt dåliga dagar. Och det sker ofta. Bara ett tufft år. Men jag klarar att hämta in mig då. För jag vet någonstans vem jag är. Att bli trygg på vem är jag. Och acceptera sig själv för den du är. Utan att jämföra sig själv med andra. För ingen är lik dig. För kommer inte, alltså det bor 8 miljarder människor. Alla har inte dina värderingar. Och det är helt ok. Du behöver inte många runt dig som accepterar dig. Du behöver få. Men de måste samsvara liksom.
Och jag tänker kärnan i det du beskriver. Något som vi kanske ska avsluta med. Tänker det allra viktigaste andra med att acceptera dig själv.
Det är och känna att du kan ändra dig själv. Är det något du inte liker med dig själv? För det är lite så att du har blivit en sum av miljö och arv.
Självfölgelig.
Men neuroplasticitet, du kan ändra det. Bli bevisst över ditt undermedvetna då.
Och jag tror visst på en måte jag ska uppsummera nu så handlar det liksom om den självaccepten och detta med att börja att tänka läring och processer. Bli nyskärrig på värdena, det att pröva ting. Det att knyta relationer, skapa relationer. Och jag vill inte säga fel, men det där att kontinuerligt pröva och utforska. Och att vi är i olika roller och olika livsfaser genom hela livet. Och jag lurer på, för nu har vi snackat snart samman i en timme och ett kvarter. Jag lurer på om vi ska lage en del två, ja. Och så köra lite Q&A's. Och vi svarar konkret på spørsmål som går på helse, karriere, träning, sövn, alltså sånt ting, att vi kan lage en lite sån helhetlig episod, en lite sån holistisk episode, för jag liker tillnärmingen din till det du gör, jag liker tillnärmingen till den du är. Och jag tror något av det som är med min praxis, det är den holistiska, en helhetlig tillnärmingen sin. Ingen är inte bara jobben sin eller karriären sin eller rollen sin, det är så mycket mer då.
Säga en sak om det. Jag jobbar också, mycket av min erfaring är med människor via träningsbranschen.
Du måste snacka lite högre.
Nej, mycket av min erfaring, jag har tränat folk i 14 000 timmar. Mm. Och mycket av min erfaring kommer ju från att träna folk fysiskt då. Och det är det med systemer och malar. Alltså, det jag har känt av det är ju det att det finns inget facit. Men på grund av homeostasis så vill folk ha ett ark hur de ska göra, för det kostar kalorier att tänka. Och det är då utan att träna. Alltså alla vill ha det, vilken övning ska jag göra istället för att förstå fysiologi. Det är en princip. Så svaret kommer alltid ner på, oavsett aspekt inom spörsmål man får, om råd någon vill ha, så kommer det an på. Förstå faktorerna, ju mer information vi samlar, ju lättare är det att ge ett tips eller råd. Mm. Det är som jag jobbar med vissa toppatleter i CrossFit. Och jag säger till dem, jag är din coach, du ansvarar för din träning.
Mm.
Ja, det programmet jag skriver är en mal.
Mm.
Du må ta ansvar och du är den som har mest information om hur du funkar och vad du presterar bra på.
Mm.
Och det är det alla människor måste typ någonstans ta det ansvarscirkeln av kontroll igen. Liksom. Mm. Det tror jag typ en princip som följer med då.
Mm.
Det finns inga one size fits all liksom, långt ifrån.
Nej,
men du är den enda som kan finna ut vad som funkar för dig.
Ja, ja, men så är det disse narrativen i samhället om hur alla andra har svaren. Och där det, men detta är detta kan vi snacka mycket mer om, för sitt sån Soros, de som lyssnar, ja. Var kan jag finna ut av mer om dig? Var googlar jag dig? Var kan jag läsa om dig? Var finner jag ut av vad du håller på med? Ge mig någon sidor.
Mycket ataträningsutstyr.no. Där ser vi träningsutstyr, där skriver vi artiklar, annars på Instagram Coach Ozani. Så ta kontakt sen med mail om det är någonting du lurar på. Jag tycker människor är intressanta, så det är inte svårt att få kontakt med mig. Men jag har begränsat med tid, precis som alla andra. Så det kan ta upp till ett par dagar innan du får svar. Men jag svarar alltid alla.
Mm. Soros, för en gave att ha dig med på podcasten.
Tusen tack. Heldig jag som får vara med.
Du, detta syns jag var både inspirerande och tankeväckande. Jag tänker vi har varit inne på många områder och arenor som många kan känna sig igen i. Så alla där ute som lytter, send tillbakemeldinger. Dere vet hur dere finner Soros nå. Ja, detta här var en fint avbräck, hvis du går an å si det i hverdagen. Selv om jeg trenger ikke avbräck fra hverdagene mine, men det var sånn fint påfyll, Soros. Tusen takk for at du tok deg tid til å være med, og til alle dere lyttere der ute. Denne podcasten hadde aldri blitt til uten dere, og motivasjonen og drivkraften og all den kjærligheten og inspirasjonen dere gir, så hvor enn du er i verden. God lytt, og Soros, tusen takk.
Takk selv, Bille.
Ha det godt så lenge, da.
Ha det.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.